Kalle och Frida, det är fredag, Sportbladets Premier League-podd.
Ja.
Är ni taggade?
Ja, nu blev jag det.
Ja.
Fått lite kaffe också. Så.
Precis. På en fredag, säger ni. Det kom ju ett avsnitt förut veckan. Ja, men då visste vi inte att Arsene Wenger var på väg att vika in årorna efter 22 år på... Ja, Highbury och sen Emirates då, som chef, högsta chef för Arsenals fotbollsklubb. Det är en epok som vi nu får på något sätt göra bokslut för, onekligen. Vi ska förstås prata väldigt mycket Arsene Wenger här nu en stund. Vi kommer också komma in lite grann på PFA Team of the Year och något om matcherna som spelades i veckan. Men det är inte jättemycket att spela för längre i just Premier League. Så vi får väl se hur mycket kraft vi ger det. Men era första tankar kring att Arsene Wenger väljer att kliva av uppdraget med ett år kvar på kontraktet, ska sägas.
Ja, det är ju...
Han kommer lämna i slutet på säsongen, är det som är kommunicerat.
I mitt fall är det väntat. Jag vet att många har tvivlat på att han någon gång överhuvudtaget ska lämna in den där handduken. Men jag har ju trott på det nu i flera års tid att han ska ge vika för det här liksom bubblande motståndet som har funnits under ytan och även över ytan mot hans mot honom och mot hans ledarskap. Och det känns rimligen så också som att det är klubben som har valt att helt enkelt inse att vi måste få till ett nytänk här. Vi måste gå i en annan riktning, för nu har laget faktiskt tagit steg tillbaka, inte bara stått still, utan de har till och med tagit kliv bakåt.
Mm. Det var väl bara Fredrik Ljungberg kvar i hans hörna, va?
Ja, det var inte jättemånga i alla fall. Jag tycker det är rätt så bra, tror jag, att han tar klivet ner nu från det här. Och frågan är om han, alltså man kan spekulera i, skulle han ha gjort det tidigare än så? Tänk om man jämför med en sån som Sir Alex till exempel, som visserligen har vunnit en massa mer och sådär. Men han avslutade ju verkligen på topp, och Wenger får väl avsluta nu på, ja, inte direkt på topp, men... Det kunde varit värre också, så kan man säga. Nu kan han ändå kliva av, och man kan ändå titta tillbaks på så mycket han har gjort för Arsenal, och det råder ju ingen tvekan om, och har väl aldrig rått någon tvekan om, att han verkligen älskar den klubben väldigt mycket, och det är väl därför han har haft så himla svårt att släppa taget.
Det var ett ganska fint pressmeddelande då, som hade skrivits först med några ord från Arsene Wenger och sen från Stan Kroenke, va? Eller var det Ivan Gazidis? Nej, Kroenke måste ha varit som skrev resten. Det var ju mindre viktigt, men de orden från Wenger känner man ju är väldigt ärliga. Att han hoppas förstås då att klubben och vad den står för och så vidare ska leva vidare. Det tror jag är det han har varit väldigt bekymrad över, att det ska inte ska gå bra när han lämnar, men också att han är en för evigt liksom en lojal supporter utav klubben, och det finns det ingen som tvivlar på att han älskar Arsenal väldigt, väldigt mycket. Och det är klart, alla Wenger är out, och vi har skämtat om det, och det har blivit liksom ett världsfenomen med hashtaggen som har dykt upp överallt. Men det känns som att nu när beskedet har kommit, så känns det, hela den biten, hela den rörelsen känns väldigt oviktig helt plötsligt. För att nu har ju det hänt, och nu tror jag alla Arsenal-supportrar kommer titta tillbaks med väldigt varma känslor kring Arsene Wenger och kring den här tiden, med undantag av de senaste åren kanske, men titta tillbaks på honom som en lagpappa, som ändå har varit den som har byggt den här klubben och den föreningen till det den är idag.
Ja, men det blir lite sådär, kungen är död, länge lever kungen. Ja. Så fort han väl skulle lämna in, så förstod man ju att då skulle folk få liksom distans att blicka tillbaka på det arv han lämnar efter sig. Han kom in i engelsk fotboll i september 1996 och att han kom så sent efter att säsongen hade startat, det var ju för att han ville fullfölja sitt kontrakt med den japanska klubb där han var, och det säger väl någonting om Wenger bara det redan där. Han kom in i ett Arsenal som var i mångt och mycket George Grahams Arsenal, som spelade en defensiv fotboll, och han gjorde sin revolution, och den revolutionen är ju faktiskt det som har format mycket av Premier League. Det var han som såg till så att det blev proffsigare, framförallt i sättet man förberedde sig på utanför planen, med kost och med alkoholvanor och så vidare. Och det arvet har ju verkligen, alltså det är ju verkligen det han lämnar efter sig till i mångt och mycket till engelsk fotboll. Just det där att det var han som faktiskt moderniserade engelsk fotboll.
Mm. Det finns ju väldigt många tränare och ledare och sådär inom fotbollen som har en ganska så arrogant inställning till media och så vidare. Men under de två presskonferenserna som jag fick äran att vara med Wenger på, så insåg man vilken otroligt vänlig människa han är. Och att han liksom ser alla och liksom tittar folk i ögonen, och det kan verka som en banal grej, men jag tror att det var lite det, den relationen han hade till spelarna också. Det såg man ju verkligen när de tränade och sådär, att spelarna brydde sig verkligen väldigt mycket om honom. Så att förhoppningsvis så kommer man minnas honom för allt bra han gjorde, och inte för den här senaste säsongen.
Och sen ska man ju förstås då lägga till den sportsliga höjden som han faktiskt nådde med det här Arsenal och det projektet som han byggde upp. Förstås The Invincibles, alltså säsongen när de inte förlorade en annan ligamatch. Men också Champions League-finalen mot Barcelona
2006,
som var då 2 år efter Invincibles, va? Så jag inte blandar upp med årtal där. Och då var de ju på toppen. Då var de ju där någonstans peakade ju projektet, får man ändå säga. Det höll i sig ganska länge. Det någonstans planade ut och befann sig på den där nivån under ett antal år där i slutet på 00-talet. Men det känns som att de senaste kanske 7 åren så har det inte rört sig åt rätt håll. Nej. Har jag rätt i det?
Man kan ju säga att han överträffade förväntningarna då när han först byggde ett titelvinnande lag 1998 med Petit Vieira som liksom den stora ryggraden i det laget. Och att han lyckades ta titeln sedan 2002 efter att Manchester United hade vunnit 3 raka titlar i en tid när Manchester United hade överlägsna resurser. Det var ju väldigt imponerande. Och sen kom den där triumfen då 2004 och den historiska säsongen. Sen efter det upplever jag att de tappade, och den där Champions League-finalen, det var snarare resultatet av en lite tursam väg fram snarare än att de då stod på toppen. Sen kom ju arenabygget och med det kom ännu mindre resurser och år av sparsamhet och egentligen ett budgetbygge om man jämför med Chelsea som hade då fått en ny ägare och Manchester United som var rika och ett världsomspännande företag. Så jag tycker att det var naturligt också då att Arsenal inte kunde hänga med i den kapprustning som Chelsea och Manchester United drev igång, och det var naturligt att de inte vann någon ligatitel under de åren. Sen har ju arenabygget stått klart och man hade hoppats att Arsenal skulle ta fart med det, men det har de ju inte riktigt gjort de senaste 4-5 åren.
Nej.
Problemet har väl varit lite också att allt eftersom Wenger har blivit äldre så har ju marknaden förändrats också. Det var ju mycket enklare för honom i början att plocka de här guldkornen ur både Ligue 1 och Ligue 2, och sen så blir det plötsligt svårare att få de spelarna man vill ha, och det har han ju inte riktigt klarat av. Och sen så den här bilden där de sitter med den här engelska eller brittiska kärnan som på något sätt skulle bli stummen för det nya Arsenal med alla, med Wilshere, Ramsey, vilka var det med, Walcott,
Jenkinson.
Den följer inte Gibbs. Den föll inte speciellt väl ut i slutändan. Och lyckas man inte med sina projekt, då blir det ju tufft om man inte har den där stummen.
Så är det, men det pratas ju mycket om spelarutveckling, och vissa tränare som har en tendens att köpa färdiga spelare snarare och bygga sina lag på det sättet, och en annan typ av tränare som ju definitivt är den Wenger tillhör, även om han har köpt några färdiga stjärnor nu de senaste åren för att kompensera för det han har liksom misslyckats nu på slutet med i utvecklandet och hitta de där guldkornen. Men om du tittar på spelarna som han faktiskt har utvecklat, som han har hittat i andra ligor med potential och gjort dem till absolut världsklass. Jag tänker på en Henry, jag tänker på en Van Persie, jag tänker på en Bergkamp, Ljungberg för den delen, som har plockat direkt från Halmstad och gjorde till en världsstjärna. Det finns ju så många stora spelare som har så mycket att tacka Arsène Wenger för.
Och då tycker jag ändå att det är ännu mer imponerande de här som kanske inte var stora namn. För alla de där tre var ändå stora namn innan de kom till Arsenal. Henri hade ändå charmat världen i VM 98. Bergkamp var Bergkamp, och Ljungberg en av de absolut mest talangfulla spelarna som Sverige har fått fram. Men en Kolo Touré som har plockat från belgiska ligan och som mittfältare, och som bara plötsligt blir han omskolad till mittback.
För det är väldigt mycket det han har gjort. Han har skolat om spelare. Han ser en kvalitet i en väldigt potentiellt liksom framtida stjärna, men hittar kanske en ny roll och skruvar lite. Jag menar, Van Persie var en winger från början, blev kanske världens bästa anfallare under ett par säsonger. Henry var också en winger som han gjorde till en anfallare och så vidare. Och Touré, som du säger, han hade ju den där fingertoppskänslan verkligen under ganska många år. Av en andra favoritspelare så här från, som man tänker, det finns ju några sådana här projekt också som man det har ju varit mycket tal om skador, som jag tänker på Rosicki som nådde hyfsade höjder spelmässigt stundtals, men som ju var skadad mest hela tiden, som man känner lite för.
Nej, men han hade ju, jag menar, när han var som bäst där, när Alexander Gleb och sådana där liksom såldes till Barcelona, det är klart att och Fabregas som han plockade från Barcelonas akademi och gjorde till en världsstjärna. Han hade ju en unik förmåga. Det vill jag nog påstå när det handlar om just spelarutveckling.
Ja, vad ska hända med Arsenal nu då?
Jag säger det. Det blir ju verkligen spännande att se vilken linje.
Marknaden är ju inte vidöppen för stora tränare liksom. Eller marknaden för tränarna är bra, för det är många som vill ha dem. Men det är inte så gott om de här absolut största namnen som är tillgängliga just nu.
Nej, för visst, Rike är ju arbetslös, och han tillhör ju den kategorin av de riktigt stora namnen. Jag vill nog placera upp en sån som Maurizio Sarri där också, bland de riktigt stora namnen nu. Han har tagits upp i den kategorin. Allegri kommer ju också vara där uppe i den liksom bland de största. Men jag tror ju att det blir det tyska spåret. Jag tror att Arsenal, med den liksom strukturen de har byggt upp med tyska scoutingchefer och sådär, har ögonen på de här tränarna i Bundesliga som verkar spotta fram väldigt lovande tränare. Jag tror ju också att det är rätta. Jag vet, vi har pratat om det tidigare i podden, men jag tror ju just det där, jag sa det bara för att göra ett statement, att jag tror att Arsenal som klubb nu ska visa att man är öppen för ett nytänk, och då är det bara hälsosamt om man liksom öppnar upp för olika typer av spår, och även den här typen av ung, modern tränare. Jag tror ju en sån som Julian Nagelsmann till exempel, jag tror Domenico Tedesco från Schalke, eller Thomas Tuchel, som kanske inte hade en jättebra sista år i Dortmund, men jag tror ändå att den typen av tränare, väldigt klar identitet, nytänk, moderna, ligger i framkant rent utvecklingsmässigt just nu. Där tror jag Arsenal har någonting att gå på.
Tuchel är ju ett namn som har pratats väldigt mycket om, men där finns ju historien med sportchefen, där de ju helt kom på kant i Dortmund och inte pratade med varandra överhuvudtaget under det sista året som de jobbade tillsammans. Så att Det känns som att det finns en uppförsbacke där. Sen vet man inte hur mycket av det som faktiskt
stämmer.
Är media liksom saker som har blivit uppblåsta till någonting som det kanske inte var från början och så här. Men indikationerna är ju att de tycker verkligen inte om varandra.
Nej, alltså en sån som Tuchel hade väl säkert inte passat så bra in i en klubb som Chelsea till exempel, där man har en Abramovich över sig som styr ganska mycket. Tuchel verkar vilja sköta saker ganska mycket på egen hand.
Headstrong som de säger där borta.
Ja, sen vet man väl inte nu. Nu har det ju känts som att PSG har varit nära. Även om jag själv har ganska svårt att se Tuchel i PSG. Då kan jag nästan se honom i Arsenal. Alltså att det känns rimligare att han hamnar i Arsenal jämfört med PSG. Men i övrigt så tycker jag också att Nagelsmann hade varit en sån tränare som nog hade passat bra in i Arsenal. Alltså, nu har han inte varit lika upphypad den här säsongen, men han tappade trots allt otroligt många spelare i Hoffenheim inför säsongen och har ändå liksom hängt med där uppe på Europaplatserna, så att det är mer att ta av honom. Och han är ju en liten akademiker och Arsenal är ju en liten akademisk klubb.
Det är lite så. Wenger hade ju väldigt mycket den auran också när han
kom. En gång i tiden.
När han pratar många språk. Han
är ju ekonom i grunden.
Ja, precis.
Men vad händer med Wenger?
Ja, det är min nästa fråga. Vad händer nu med Wenger? Ska han gå i pension? Jag har svårt att se det.
Nej, jag
faktiskt
tror inte det händer.
Jag tror inte han går i pension helt så att han bara lägger sig i hängmattan. Men jag tror att han kommer att få en... Jag tror inte att han hoppar på något tränarjobb i Stoke när de ska bygga nytt i Championship.
Nej, det tror inte jag heller.
Jag tror inte att han tar något jobb i Kina heller sådär. Utan jag tror att han blir lite sådär... Jag tror att han får något svenskt jobb, det vill säga det ambassadörroll, rådgivare till någon klubb eller något sånt där. Och tar bra betalt för det såklart. Men det där tror jag att han skulle kunna hamna. Jag tror inte han tar PSG eller så.
Nej, det har ju också ryktats lite om att PSG skulle vara...
Ja, det var ju tidigare. Jag tror inte de är lika heta på gröten idag.
Ja, jag tror ju att han... Dels kommer flytta tillbaka till Frankrike. Jag tror nog han hoppar på ett tränarjobb där också. Jag har svårt att säga att han ska kunna sitta hemma och rulla tummar. Han vill ju inte släppa det här livet, det här tränarlivet. Han har ju varit så rädd för det i så många år.
Och, ta över Monaco?
Ja, men faktiskt det är den känslan jag har.
Skatteplanera, ta över ett spännande lag, inte så.
Och Jardim kanske byter plats då.
Och Jardim kanske åt andra hållet.
Swap deal. Gillar swap deals. Nej, men ja, jag utesluter det inte, men jag bara tror att det kostar så mycket energi det här nu Arsenal, så jag tror att något år då kommer han bara vara rådgivare åt någon och sen kanske han får någon sån där glassig roll som ja, men du vet. Kanske någon roll i PSG i liksom i hierarkin där, men inte tränare som är nere på träningsplanen varje dag.
Nej, för risken är ju att
det blir till åren, ska vi ju säga.
Ja, men absolut. Och jag menar, det man på något sätt hoppas inte händer, att vi får en ny Alex Ferguson situation där han sitter och hökar på läktaren varenda jävla match. Och så fort det liksom blir ett taktiskt, du vet, ifrågasättande, då zoomar man in den där gubbkepsen liksom, och så vet man att det sitter någon jävel där som gnisslar tänder. Och det nu har ju inte Wenger den auran som Ferguson hade i Manchester, alltså den där superauktoriteten med hårtorken och allt vad det innebar, liksom den där hegemonen verkligen på anläggningen. Det var ju som att det spelade ju ingen roll om det var två säsonger sedan han stod nere på planen. Han var ju fortfarande största stjärnan i Old Trafford när han satt på läktaren där. Så att det är ju...
Men visst är Wenger skild, eller hur? Jag bara tänker att om man ska nysta lite i hans privatliv också, har han inte så mycket att göra där, så känns det som att...
Det var mer än jag visste att han var skild. Det kanske är det.
Jag bara för mig att hans fru tröttnade till slut på att han jobbade så mycket. Men jag kan ha fel. Men det där spelar ju säkert också in när man tänker på hans fortsätta. Om han nu ska pensionera sig eller om han ska fortsätta. Det tar ju ganska mycket tid.
Men vad har han mer att ge då? Tror ni att han har liksom en nytändning i sig? Jag tror att vi alla är rätt överens om att det fanns ingen nytändning hos honom att få i Arsenal. Men om man säger att han skulle lämna för ett PSG eller ett Monaco eller vad vet jag.
Lorient.
Ja, precis.
Nej, jag vet inte. Det är klart att går han till en mindre klubb i Frankrike så får ju de en boost bara av att han kommer. Det är, klart att det liksom blir en jätteboost bara av det. Då kan han ju surfa på den vågen.
Eller säg såhär, franska landslaget. Efter VM.
Jag tror inte att de själva är...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fast i och för sig, de gillar ju att plocka in lite...
De är ju romantiker i Frankrike, ja, på det sättet.
Exakt.
Att de, och Wenger är ju förstås enorm där.
Ja, liksom. Det är klart. Det är ju... när du säger det är klart, det är ju inte samma tryck liksom på landslaget. Så du har dina samlingar och mellan samlingarna kan du sitta hemma på kammaren och fundera och planera.
Lite lägre tempo, det skulle du passa ju, en
det är samma spelare
som...
också, det är ju Giroud.
Lacazette. Det är de spelarna han har bäst relation med.
Ja, precis. Det kanske inte är omöjligt. Alltså, det beror på hur det går för Frankrike nu i VM. Jag tror att det kommer gå bra för Frankrike i VM. Och det kan ju tala för att antingen blir det Deschamps väldigt het, eller så ryker han.
Ja, så precis. Att, det kan ju bli en stor blir han väldigt het, så kanske det också finns ett stort klubbjobb för honom efter VM. Ja. Så att,
Vem vet? Som sagt, jag utesluter inte. Min magkänsla är att han kommer ta lite ledigt. Var lite expert i fransk TV här nu.
Det har ju varit under ganska många år för Eurosport.
Och sen kanske vara lite ledig och vara lite ambassadör åt någon och hjälpa till lite på telefon åt någon.
Jag hoppas bara att han inte blir så halv kvar i Arsenal, att han ska att han ska dra runt som ett spöke där liksom.
Nej, det tror jag inte att han kommer bli.
Tror han kommer sakna träningsplanerna alltså och latcha lite med spelarna.
Han kanske gör som Benitez och går ner och tränar någon skollag i området där han bor när han är klubblös.
Det är ju människor det här, och de rotar sig och de hittar, han trivs ju uppenbarligen väldigt bra i London. Man kan ju bo i London och träna Paris. Det är ju bara ett par timmar bort med snabbtåget. Var det 3 timmar med snabbtåget mellan London och Paris?
Yes.
Han åker väl privat flygplan.
Limousin. Som Nicolas Anelka när han bodde i London och spelade fotboll i Birmingham. Limousin till och från träningen.
Bergkamp, limousin överallt i hela Europa för att spela borta matcher.
Ja, just det. Ja, det var ju... Men det var ju av en annan anledning.
Ja, det var
Anelka, det var ju...
det var dekadens.
Ja.
Vi får se hur det går. Nu är det ju trots allt lite säsong kvar att spela, och det finns ju faktiskt en titel att spela om för Wenger. Alltså jag är ledsen, jag börjar hålla på Arsenal nu i Europa League. Det bär ju mig emot som Liverpool-supporter att jag ska vilja att Arsenal ska... Men jag vill ju det för Wengers skull, att han, att få avsluta med... jag börjar nästan böla här alltså, för att jag tycker det vore fint.
Det vore ju ett enormt fint slut på sagan såklart. Och det, man vet ju också att det där sista, det kommer att forma eftermälet så pass mycket. Så om det blir det här fina sagoslutet, då kommer ju fansen vara lyriska över att de spelar Champions League nästa år, över att det blir ett bra avslut. Och då kommer han att hyllas betydligt mer än vad han kommer göra om de förlorar den där finalen, inte går till Champions League, och han avslutar med att liksom ta laget bort från, ännu steg bort från.
Kan det här påverka spelarna, tror ni? Kan det få dem att tända till lite extra? Tror ni de känner det här som vi känner nu?
Ja, de är ju också människor.
Ja.
Det är klart att de känner för Wenger och de vill ge honom ett bra avslut. Jag tror absolut att det kan påverka. Sen hur många procent, det är svårt att säga om, men det är små marginaler, så att även om de höjer sig allihopa 1% i det omklädningsrummet, så kan det ge stor påverkan.
Mm. Precis, och även de spelarna som kanske, som det har verkat som att de har varit lite kritiska mot Wenger, de kanske också känner att ah, men nu kommer han ändå försvinna, så att nu kan vi lika gärna liksom ge 110%. Det spelar ingen roll längre. Om det nu fanns en sån tanke som gnagade i dem när de spelade. Jag kan ju tillägga det också, att när jag tippade Arsenal, mitt hjärnsläpp där när jag tippade om tvåa i tabellen inför säsongen, det var lite med den här romantiska tanken om att Wenger skulle få avsluta på topp, för att man ville det så himla gärna. Mm. Men nu får han kanske chansen ändå. Mm.
Nej, men det är fint att det finns någonting att spela för ändå, den här sista. Och nu kommer vi få den här, nu är det sista gången Wenger ska möta här, och nu är det sista gången han ska spela. Nu är det sista gången som han knyter skorna på Britannia Stadium. Mm,
sista gången han knäpper jackan. Nej, det kommer han göra resten av sitt liv.
Ja,
men han kommer till Östersund i alla fall.
Ja, bara en sån sak.
Ja, mäktigt.
Där pikar han.
Aja, gud.
Vi släpper Wenger där och tar en titt på Team of the Year då, som släpptes i veckan. Finns det några diskussioner vi kan ha kring den uttagningen, tycker jag? Okay. Ja, men nej, den är inte solklar. Jag ställer upp på elvan, men det är klart att det finns saker att diskutera kring det.
Ja,
I mål, David de Gea, det tycker jag kanske är den som finns minst och diskutera om.
Ja, nej, det.
Eller vill ha in Ederson, Frida.
Nej, men det är klart att det sker och gjort en grym säsong. Men Ederson, det är ju lite som att ha en extra utespelare, bara för att liksom trycka in lite.
Mm. Backlinje då, med Kyle Walker, Vertonghen, Otamendi och Marcos Alonso.
Jag håller med om
Otamendi. Här finns det konkurrens.
Här finns det konkurrens. Kyle Walker tycker jag är rätt. Den som utmanade honom där var väl egentligen Antonio Valencia under hösten. Ja. Men jag tycker Kyle Walker sett över hela året har varit den bästa. Vad sa vi mer? Otamendi. Vi sa...
Vertonghen.
Jag köper dem. Otamendi tycker jag har varit lite misstagsbenägen här och där, men han har varit väldigt, väldigt bra. Framförallt i början av säsongen tyckte jag han var en klippa i Manchester City. Man glömmer lätt hösten när man gör de här lagen. Och glömmer vad att det är faktiskt mer än hälften av ligan som spelas före nyår och mindre än hälften efter. Så att, jag köper dem som mittbackspar. Vertonghen har gjort en otroligt bra säsong, så att han är gjuten där. Vänsterback Alonso, ja, alltså där börjar jag bli tveksam. Jag tycker att en sån som, man tittar på Andy Robertson och det han har gjort, så han ändå spelar 20 matcher. Först tänkte jag så här, han har spelat för lite, men han har spelat 20 matcher. Och då har man spelat tillräckligt för att ändå liksom kunna anses ha gjort ett avtryck i ligan. Jag tycker nog han har varit den bästa sett till hur han har spelat nu under våren. Sen om han gjort det största bidraget sett över hela säsongen, ja, det får man ju, där kan man ju diskutera.
Mm. 4-3-3 har man tagit ut laget i,
ja,
det där.
Rimligt.
Vanligaste uppställning nu,
ja,
va?
Ja, det är det väl kanske. Ja. Det är många som spelar treback också, men det är nog 4-3-3 som är vanligaste i olika former.
Ja, precis.
Men ni hade inga andra förslag på vänsterback där?
Alltså...
Zinchenko.
Nej, men alltså det är klart att en Ashley Young under perioder utav säsongen när han var där som wingback i första hand. Nu har ju Alonso också i första hand varit wingback.
Ja, men Young har ju varit det oftast i en fyrbackslinje faktiskt. Ja. Men jag vet inte om...
Det var under en period där så var han bra. Det har inte liksom hållit i, och nu är det ju Luke Shaw in igen där.
Det finns ju inte vänsterbackspositionen. Det känns som att det är en position som det kan vara ganska svårt att hitta riktiga världsspelare på. Mm. Alltså det är oftast den positionen som
vi har ju inte haft något
problem med.
Danny Rose som ju var ganska given i det laget förra säsongen, tyckte jag.
Kolasinac var bra i 2 månader.
Två matcher tror jag.
Han var bra i början, absolut. Och sen har han ju tappat
Maitland Niles har ju varit spännande, men absolut inte inte bäst.
Mm. Nej, men sett men över hela säsongen kanske Alonso är den som har varit mest stabil på högst nivå. Vi har tre man av mitt fält då. Och här är ju konkurrensen rätt hög, för här finns det rätt bra spelare som inte tar plats. Men vi har Christian Eriksen centralt, tycker jag är inte alls orimligt. Han har haft en fantastisk säsong. Flankerad då utav David Silva och De Bruyne. Och det är ju svårt att säga så det är jättemycket om. Manchester City har varit överlägset bästa laget.
Att David Silva och De Bruyne, det går inte att plocka bort. Nej. För mig i alla fall. Sen är det ju frågan om man ska ha tre offensiva mittfältare där, om man inte ska ha en defensiv mittfältare.
Fernandinho in där.
Och Fernandinho liksom hade ju varit rimlig då.
Är det politik här, tror ni, att det blir för mycket Manchester City om man plockar in Fernandinho där också?
Nej, men det är väl rustning, va?
Så är det nog, ja.
Så att jag tror att många röstar på de bästa, och sen blir det ju de bästa, och sen har man liksom förbisett de där defensiva pjäserna ändå, för att man tittar bara åt vilka gör mål
assist. Vi har ju tokhyllat Dembélé under perioder av säsongen också, som spelat på en extremt hög nivå, inte minst nu under våren.
Men jag köper de där tre.
Ja, men sett till City, alltså så har ju Fernandinho varit fullständigt ovärderlig egentligen. Har han gått sönder eller sådär, eller om han hade gjort det, så det här finns inte så mycket annat att hämta. Så att han hade kanske förtjänat en plats i så fall. Men han syns ju inte lika mycket som sina lagkamrater. Det är väl lite därför också.
Nej. Och sen en front tre då med Harry Kane, Mohamed Salah och Aguero. De tre som har gjort flest mål.
Ja.
det är inte så konstigare än så.
Det är så svårt. Det beror ju lite på vad man går på. Men precis, om man går på mål, då är det väl självklart. Jag menar, Mohamed Salah tycker jag ju är, om inte han hade varit med, så hade det varit någonting fel. Harry Kane, han har ju också haft en strålande säsong, framförallt under hösten. Det var ju helt sjukt vad vi pratade om Harry Kane då. Då var det ju bara Harry Kane. Nu har ju Salah tagit över mer och mer efterhand. Sen Aguero är ju,
Han är ju alltid en kantboll, eftersom han spelar ju bara delar av säsongen.
Exakt,
på grund av sina
han är alltid
skador.
Men han fortsätter ju också att göra mål. Men det är i så fall han i mina ögon som man möjligtvis hade kunnat, där man möjligtvis hade kunnat trycka in någon annan. Sen är frågan vem det skulle ha varit i så fall. Sané kanske,
ja,
möjligtvis.
Det är han jag skulle vilja in i så fall. Ja. Jag skulle nog ta Sané framför Aguero. Även om Aguero gör väldigt mycket mål, alltid vass när han väl spelar, så tycker jag Sané med hela hans allround-spel, och att han är den som får saker att hända i City, så håller jag nog honom faktiskt som lite före Aguero. Jag hade tagit honom. Annars köper jag PFA-laget.
Sané har ju varit så otroligt viktig också i de matcherna där City kanske inte riktigt har kommit upp i nivå. Det känns som att det är han som har drivit på, och han som har gjort de här viktiga målen när Raheem Sterling har sumpat fyra. Liksom. Så att det, ja.
Vilket han ju gör.
Ja,
det är så han är. Nej, men det är klart att det finns några spelare som är strax utanför det, men det finns ju bara plats. Jag tänker på Raheem Sterling till exempel, som ju var väldigt, väldigt bra under första halvan av säsongen, och hade vi tagit ut den här elvan i december, så hade han ju varit med.
Jag tycker det är viktigt med positioner, och han slåss ju med Salah i min bok till höger, och då vill jag inte stoppa över han till vänster, utan då får han stå tillbaka för Salah.
Så är det. Där hade vi i alla fall. Ni får väl skicka in era tankar om det ni ska in. Jag vet att många Liverpool-supportrar vill ju ha in Firmino på något sätt. Men det går ju inte att peta Harry Kane. Nej, vilket då skulle vara på samma sätt som Sterling då, på den positionen. Jag menar,
nej, det går inte.
Det går ju bara inte. Så att, är det inte mycket att säga om. Så är det. Nu ska det bara avgöras av vem som ska bli player of the year. Och det är ju då mellan två av de här spelarna som det står.
Jag tror att Mohamed Salah sprang om. Och det är ganska anmärkningsvärt, måste jag säga, om man tänker tillbaka till hur snacket var i november. För då var det verkligen att De Bruyne, han har redan avgjort det här. Alltså ingen kommer komma i närheten. Liksom, ja, det är klart egentligen.
Vi jämför dem, han var så här, men nu är han nästan uppe på den absolut högsta nivån. Nu är det liksom, ja,
han är precis bakom Messi.
Nu är det Messi Ronaldo som är nästa steg.
Och jag kommer ihåg när Sala började liksom tugga igång ordentligt där. Mm. Då vet jag att jag skrev, för han gjorde ju mål typ i varje gång man bevakade Liverpool, och då, jag tror jag skrev det ganska tidigt där att jag tror att han kan utmana om det där priset, men då var det fortfarande bara utmana om det liksom. Och det, då var det ett statement att, mm, att han faktiskt kunde utmana De Bruyne om liksom.
Sen har ju De Bruyne också tacklat av lite, ja, under våren. Han har sett ganska trött ut, ja, faktiskt. Man ser honom blixtra till i alla matcher. Han orkar inte riktigt hålla sitt tempo och sin kvalitet och sitt pressspel under hela matcherna längre. Jag tycker man märker att han är sliten helt enkelt. Har ju spelat typ alla matcher 90 minuter under hela säsongen för City. Pep gillar inte att rotera. Det börjar nog kännas hos en del av dem. Det är väl David Silva och De Bruyne är väl de som har spelat flest minuter för City den här säsongen. Och ja, förutom Ederson. Mm. Så att det känns som att det börjar kännas lite hos vissa utav dem. Vi har fått en del frågor. Vi kan väl försöka baka ihop dem med någonting som har hänt under veckan. Och kanske öppnar det sig upp en liten chans att vi har någonting att spela om den där fjärde platsen ändå, när Spurs kryssade och Chelsea då vann sin match. Nu har vi, jag ska titta på tabellen, visst har vi 5 poäng och 4 matcher kvar mellan dem. Det är ju ett litet halmstrå förstås, men i alla fall inte avgjort mellan Spurs och Chelsea. 63 poäng för Chelsea, 68 för Spurs med 4 matcher kvar att spela för. Det är ju klart att det är ju en liten chans, men finns det ett litet hopp om att det lever in i sista omgången?
Det är väl inte ganska skönt att det är så. Vi som redan hade tagit semester, höll jag på att säga. Nej, men inriktat oss på andra, börjat blicka fram mot VM. Nej, men det kan det väl säkert vara.
Tottenham har 3 hemmamatcher kvar. Watford, Newcastle och Leicester. Så ska de åka bort och möta ett avsågat West Bromwich, som i och för sig ska gälla mot Manchester United. Men
det känns inte som de tappar 5 poäng där, va?
Nej, jag tror inte det, va. Jag har väldigt svårt att tro det. Så att det är nog mer eller mindre
avgjort. Det är Newcastle som har en vansinnig form just nu. Och ja, slog Arsenal senast där. Men ja, Newcastle kan inte ta 5 poäng av dem. Nej, man har ju svårt att se det. Nej, man vill ju bara gripa efter halmstrån här. Efter att Brighton ju kryssade mot Tottenham i veckan i en ganska tråkig match på många sätt. Där Harry Kane gjorde mål igen.
Ja, precis. Pochettino roterar väl lite grann där. Ja. Och det var ju rimligt med tanke på den här FA Cup-semin som kommer här. Ja. Så det kändes ju som att han gjorde rätt egentligen. Och jag menar, det ska mycket till om de ska slarva bort läget i ligan. Så att det är klart att han ställer in sig på FA Cupen nu.
Ja. Bournemouth United 0-2.
Ja, finns inte så mycket att säga.
Nej. Vi tar lite frågor då. Carl Johansson skriver: varför Mourinho vill sälja Pogba och Martial? Uppgifter som har kommit i veckan om att båda de här spelarna kan vara på väg ut i någon slags rensning. Att Mourinho vill bygga om det här laget med nya spelare på centrala positioner.
Ja, om man nu vill det, så tror jag att det bara egentligen handlar om att han tycker inte att de passar in riktigt i hans fotbollstänk. Han ser ju förstås också att det är bra fotbollsspelare, men han tycker nog inte att de gör det som han vill att spelarna ska göra i sin arbetsbeskrivning. I Pogbas fall handlar det om att han inte är tillräckligt bra defensivt. I Martials fall så tror jag att han är lite för fladdrig. Han har sin dag ibland, slår sin gubbe, går förbi, gör mål, men går inte att lita på riktigt i försvarsarbetet. Jag tror att han gör ett jättemisstag där. Utan det Manchester United skulle göra är att byta ut Mourinho istället.
Ja, det kan jag hålla med om. Det känns som att han har passerat sitt bäst före datum. Det var någon som tyckte att ni skulle prata Palmemordet här. Det tänker jag inte låta er göra, för då blir det aldrig tyst här inne.
Nej, det kommer jag aldrig härifrån.
Vi har fått en fråga från, nu tappar jag bort den här i röran, men som ville att vi bara skulle nämna att Spurs bara har två förluster på hela 2018 så här långt, och det är mot Manchester City och mot Juventus. Vill att du skulle uppmärksamma det, att Spurs faktiskt är väldigt formstarka trots det här krysset mot Brighton i veckan.
Mm. Och trots en skadad Harry Kane under ganska många veckor.
Och förstås med en Harry Kane på sidlinjen. Kevin undrar om det är någon av oss som spelar Fortnite?
Nej.
Nej.
Jag vet inte ens vad det är för någonting. Jag tänkte att det var kanske någon som...
Va? Du får googla sen.
Ja, jag får googla sen. Ja, hörde ni, det var... Jag vet, Kalle skruvar på så här, vi måste dra. jag skyller på dig, Kalle.
Jag får ta den. Jag har bråttom.
Vi har bråttom. Det var fredag. Det här var ett extra... insatt Premier League-podd. Tack Frida, tack Kalle för att ni kom hit. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen.